Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det blev endast ett elitseriemål som spelare, men däremot över 20 år som tränare, varav drygt halva tiden spenderades i den svenska högsta ligan. Det är dock som en citat- och åsiktsmaskin av rang som de flesta idag känner igen den här 57-åringen från Gävle. Han berör, brinner och besitter ett välsmort munläder. Vi säger varmt välkommen till podden, C-mores expert Niklas Wikegård.
Och den finaste presentationen jag har fått någonsin, tror jag, Niklas. Tusen tack. Tack så mycket. Jättesnällt.
Ja, men det ska du ha, tycker jag. Du, hur har sommarledigheten varit, Niklas?
Nej, men den är alltid magisk för mig, får jag säga. Snedsträck alltid. När man jobbar med tv, som jag gör, då tar jag allting slut när... Ja, numera när SM-guldet delas ut, när Växjö fick sitt SM-guld, så är jag ledig fram till den här tiden ungefär, när jag måste börja liksom varva igång grejerna igen. Så att det är en väldigt lång ledighet. Det är nästan så att jag hinner tappa lite grann faktiskt. Så det är, vi pratar 3,5 månaders semester. Så att sommaren har varit jättebra. Sommaren har varit magiskt. 4-5 veckor med fantastiskt väder, 23-4 grader i vattnet och mycket bad ute i stugan. Och sen kan nästan längta efter de här perioderna när det regnar också, så man får sitta inne och bara läsa en bok och tror det är lugnt faktiskt. Väldigt, väldigt skön semester.
Ja, men vad härligt. Du är fullpumpad med energi nu då när det drar igång här. Vad är du mest spänd på?
Jag tycker nog att när jag tittar igenom, jag är spänd på många saker faktiskt. Jag är spänd på att se skiftningen i hockeyn som jag tyckte jag såg ganska tydligt nästa år, eller förra säsongen i SHL, att hur skulle året efter bli, det vill säga att man går tillbaka till lite mera, ett lugnare spel, ett mer passivt spel, att leva lite grann mer, vad ska jag säga, det klassiska, leva lite grann på motståndarnas misstag, ställa upp och styra lite grann, inte ha så bråttom i allt man gör, att flera lag tyckte jag bromsade upp och att man gick tillbaka till den gamla hockeyn som jag tycker är häftigt när det blir mera spelsinne och känsla över det hela. Det är det ena. Nummer två tycker jag att trupperna ser starkare ut med tanke på de spelare som har kommit hem, med tanke på de spelare som har värvat, så tycker jag att SHL har tagit ett steg uppåt igen. Det är flera skickliga spelare in i ligan, så jag tror att ligan är bättre i år än vad det var i fjol, ganska naturligt. Det är många lag höll lite grann i plånboken en tuff säsong som det var i fjol, det var pandemi, så jag tycker att ligan tar ett steg. Det är viktigt, tycker jag, att trycka på att ligan blir bättre. Och sen är jag för min egen del spänd på att göra de här Wikigo versus, där jag fått möjlighet att träffa en massa trevliga hockeymänniskor helt enkelt. Det är tre grejer.
Ja, men kul. Vi ska dyka ner lite i lag och tippning och lite så lite längre fram här, men nu lät du väldigt positiv här, Niklas, och i din expertroll så upplever ju många det ganska liksom kritisk och kanske hård emellanåt. Om vi liksom ska vända på det, vad är du allra mest trött på i svensk hockey? Vad stör du dig mest på som behöver förändras?
Jag stör mig mest på att det fysiska spelet har nästan utraderat, skulle jag säga. Det är klart att det är en del tacklingar och sådär, men det här den riktiga kampen och det här jävlar anammat att stå upp själv, stå upp för varandra, den har försvunnit. Jag är ju allergisk mot att ligga kvar på isen, allergisk mot att förstärka, allergisk mot att all bevisbörda ligger på den som tacklar och ingenting lägger på den som får tacklingen och så vidare. Det är någonting som jag är jätteorolig för, och det här tjatas ju om varje säsong egentligen, och vi har sagt i många år att fotbollen det är världens största idrott, men man sitter ju där och blir extremt mörkrädd när man ser alla filmningar som är ska jag säga, hutlösa. Det var därför jag var så glad i sista matchen. EM-finalen, när han, då var en österrikisk storman som dömde sista matchen, som sket i allt och släppte 60 stycken frisparkar stort sett. Svar på din fråga. Jag är extremt oroad på att hockeyn går från en sport där man måste vara modig och tuff och bita ihop till en sport för mesar och gnällspikar egentligen, vilket är på god väg. Det är jag orolig för.
Du, 5000 spänn i böter för en tydlig förstärkning. Det låter som att vi kan vara överens där då om att det är alldeles för lite.
Nej, en tydlig förstärkning eller någon typ av överhuvudtaget fusk inom hockey, det ska bestraffas mycket hårdare. Det ska vara avstängning, och jag tycker det är tråkigt att hela tiden bevisbördan ska ligga hos förbund och att domare ska agera och så vidare. Det ligger ju mer hos Sam Hallam, Roger Rönnberg och Thomas Bulan Berglund i stort sett att inte släppa igenom de här grejerna i sitt eget lag. För jag är helt säker på att alla de här killarna som är sjukt duktiga ledare någonstans långs där inne, även om de får ett powerplay med sig, alltså det är Lash som alltid vill ha powerplay, ska göra mål, skäms ändå för det här uppträdandet. Så att det ligger på ledarna i föreningarna att sätta stopp för det där och inte acceptera att min spelare gör på det sättet. Så att avstängningar internt skulle jag säga faktiskt.
En knäskada satte ju tidigt stopp för din egen spelarkarriär. Hur bra hade du blivit, Niklas?
Jag vet inte riktigt. Alltså det är svårt att svara på såklart. Hockey var ju allt lite till. När jag fick sluta lera i hockey där när jag var ungefär 20 år gammal, så då lyckte jag rakt in i tränarsvängen där. Och det var ju för att jag var så pass passionerad i hockeyn. Jag liksom märkte ju aldrig någonting. Jag gick ju bara rakt från spelare till ledare egentligen. Det är en tuff period när man tappar kontakt med alla sina naturliga kompisar och helt plötsligt känner sig liksom lite utanförskap. Sådär. Men jag kompenserar det med att dyka ner i tränarlivet. Hur bra hade jag blivit? Ja, någonstans elitserien, division 1 kanske på den tiden, eftersom man bytte ut en gubbe i två gubbar i varje lag. Det var en helt annan rörelse. Vi hade typ 4 spelare som var proffs utomlands och sånt där. Så det var lite tuffare att ta sig in i elitserietrupperna på den tiden än vad det är nu. Men en hygglig, lagomt långsam, men hårt spelande back hade det blivit, tror jag.
Ja, men det känns ju som att du hade kunnat sätta avtryck på isen i alla fall. Vi kanske ska låta det vara osagt exakt hur.
Jag tyckte om att tackla. Jag försökte spela hårt. Jag hade ett hyggligt spelsinne. Kunde nog vara lite rappare. Men jag hade definitivt delat ut ett par riktigt jävla sköna smällar varje säsong, det kan jag säga.
Vilka var de största profilen annars som du fick coacha under dina drygt 2 decennier på bänken, anser du?
Fasiken, det blir en del rackare. Alltså. Jag tycker, även i Vänsby Hockey hade jag alltså väldigt många sköna profiler som inte kanske är så kända i hockeysverige. När jag hade Johan Barry Lundqvist, en riktigt hård back som gick upp 4 på morgonen och jobbade som betongarbetare. Tyvärr har Johan gått bort, en fantastisk person. Alltså många spelare i Vänsby hade ju liksom den här hade inte den här talangen, men de hade ett enormt driv och vilja bli bra. Och sen då kommer man upp till Boden där i, måste man väl ändå säga, en sån som Thomas Holmström, en annorlunda spelare, kanske den bästa spelare som Sverige har haft framför mål ihop med Patrik Hörnqvist där. Det är definitivt så. I Djurgården så kokar man ner till Espen Knutsen, en fantastisk spelare. Micke Johansson i sin prime, en av de bästa spelarna, till och med en NHL-kille kan jag tycka. Patrik Kjellberg, Linkan och så vidare. I Malmö, Kim Jonsson, Lilja, Hävelid, Thornberg, Turesson, Rihjärvi, de här killarna med fler. Thomas Sandström kom hem och spelade på slutet också. Så, där. Så det blir några stycken. Djurgårdens sista svängen.
Du hade ju dem under lockouten där med Turco, Boyle, Turesson, Nilsson.
Ja, men just när du säger Turesson kan jag tycka. De andra killarna där fanns ju redan där. Det var ju Fernholm, Staffan Kronvall, Johnny Odoja. Vi hade ett bra lag. Problemet på den säsongen var ju att alla andra lag hade också väldigt bra lag. Vi fick stryka Frölunda i semifinalen och Frölunda vann rättvist, även om vi hade lite tuff skada just då. Då hade vi nog knäppt dem på näsan. Vi släppte in ett mål i match 2 när det var 14 sekunder kvar och kunde ha gjort innan. Det är små marginaler när det kommer upp till så bra spelare. Theodor mot Henke Lundqvist, bara den matchen var ju sevärd. Men om jag plockar ut en spelare som jag gillade väldigt, väldigt mycket, så var det nog en sån som Patrik Thoresen, som tycker jag där, som kom in, som var Håkan Södergren som hittade han och styrde han till Djurgården. Och han gjorde ett starkt intryck på mig bland många andra, såklart.
Men det måste ha varit sjukt häftigt att få i alla fall på högsta nivå avsluta med den här 04-05 säsongen när alla stjärnor var på plats. Jag menar, du fick ju coacha mot Zetterberg och Peter Forsberg, alltså det var ju helt sanslöst.
Nej, det var en grym säsong. Det var en hård säsong. Det var en fysisk säsong. Det var en stor utmaning för många klubbar eftersom trupperna gick från att man hade sina 22-24 spelare. Sen plötsligt kom det in. Och man tvungen att hänga med. Vi tog in Mario Tjurkowski. Det kom in Marcus Nilsson, Nisse Ekman, Dan Boyle, Daniel Tjernqvist, Theodor, hade Turkon sen från början. Och trupperna blev stora och skulle hantera ekonomi och man skulle hantera att låna ut spelare till allsvenskan. Och en annan typ av träning för NHL-killarna som inte var van att träna på det här sättet. Det vill säga att det läggs fys kring isen på ett annat sätt, så det var många parametrar för staben att hålla koll i. Och sen de matcherna, det är klart att är man en duktig Rickard Franzén så står helt plötsligt Marian Hossa till vänster som är i sin prime, så kanske är en av de bästa spelarna i världen, då får man liksom hantera det på ett annat sätt liksom. Det har gått, vad är det nu, 16 år sedan den här säsongen, men jag tror fortfarande att många kommer ihåg det som en jag tycker att den låg kvar i flera år. Jag tycker man lärde sig väldigt mycket av de spelare som var här. Jag är helt säker på att Färjestad har en hel del från Kära kvar, hans sätt att träna och så vidare. Så att det var en fantastisk säsong med, tråkigt såklart att det inte var någon NHL, men för svensk hockey var det en grym säsong. Så är det.
När vi talades vid häromdagen inför det här samtalet så berättade du om en incident jag tror en del känner till lite halvt. Din match i matchen mot slipsnubbarna i Kinnarps arena. Vad hände där egentligen?
Ja, men först och främst är det ju overkligt att HV71 är i hockeyallsvenskan. En sån stor, välskött, superproffsig förening. Och jag menar, det är ett nålsöga de ska ta sig igenom. Nu gör de en enorm satsning med starka spelare och jättestark ledarstab med Stillman och Samuelsson där. De har en grym press på sig där. Jag får se vad som händer. Men alltid roligt att komma. Det är lite för lite sånt nu. Jag vet inte riktigt. Det är, hela samhället har blivit lite mer städat. Och på gott och ont. Jag kan ju tycka att det var kul att komma till Rosenlundshallen först. Och sen gå till Kinnarps. Och visste att de här slipshuliganerna på 20-30 stycken bakom som var fantastiska fans och huvudsponsorer som jag förstod det nästan kommenterade allting. Så skrek man någonting i båset som tränare, i alla fall jag, grabbar, tänk på det här, då skrek grabbarna bakom, skit i tränaren, han kan ingenting, lyssna inte på han. Så att det var ju jävligt roligt liksom, men klart ibland var man ju mindre upplagd för att liksom den här humorn som ändå var i det där. Och så det började, jag tror faktiskt, jag får väl erkänna att det var nog jag som tog steget och sprutade lite vatten på grabbarna så här. Och det då bara regnade det in i prylar liksom. Jag tror jag fick något, jag fick faktiskt ett jack i skallen av ett hårt hoprullat matchprogram där.
Aha,
och när det gick riktigt över styr så fick hela det gänget traska ut från arenan faktiskt. Och sen när jag kom ner där, om det var ett halvår senare eller en månad senare, då hade de byggt ett plexiglas ut så här över påset så här. Och det kan man tycka är lite tråkigt. Det är ju roligt att ha den kontakten med publiken så där, så att jag skulle helst vilja att de tog bort den där, för att jag tror att alla gillar någonstans att ha en liten dialog och höra publiken som skriker att de inte håller med på något vis där. Så att ruggig respekt för de där grabbarna som satt där, och jag tycker att som sagt var det måste ju hållas på en lagom nivå, men just det där tillfället gick väl över styr. Jag vet att Bostedt hade något trassel med de där rackarna också.
Men det är ändå lite småmäktigt. Du är på något sätt upphovsman till det där plexiglaset då som...
Ja. Nej, det har blivit någon sådana genom åren också. Vi hade någon liknande i Karlstad. Det var säkert inte bara jag som hade det, utan det var ju samma sak där. Där från början när den nya hallen byggdes, och även tror jag den gamla hallen, så ställde man ju upp klubborna mot bakom båset så där, och då var det ju folk då som satt och sparkade, så alla klubborna ramlade ner. Och där blev det också en konflikt många gånger med publiken, om man skulle gå efter sargen och sånt där. Så där var det ju nära slagsmål ett antal gånger, och det var hårda ord och det kastades handdukar, och det var någon lirare där som stack ner en sån här gastuta, så bang! Satt den liksom, du vet, en halv meter fram till mitt öra, så jag tror jag hörde inte på en vecka så där. Så där har de också smackat upp det där plexiglas efter lite strul, tror jag. Jag kan tycka att lite tråkigt, men just då var man ju förbannad så in i helvete, kan jag säga på den här podden. Men så här efteråt kan jag tycka att fan, det var lite roligt. Nu när jag kommer ner morsa på de här killarna i HV71 och morsa på de här, så att det är helt roligt.
Ja, men sånt här, du var inne förut på att det har ju blivit lite mer städat idag, men sånt här livar ju upp. Det är min bestämda uppfattning i alla fall. Liksom känslor, det är det vi vill ha. Vilket skulle du säga är liksom det värsta utbrottet du fick under din tränarkarriär?
Så här var det för mig. När jag började som tränare så var jag 20 år, och när man är 20 år och mer spelare än ledare så hade knappt koll på att jag var tränare i början. Det tog ju 10-15 år innan jag liksom förstod det här med ledarskap. Utan jag ledde ju bara genom passion och engagemang och närvaro i 10-15 år i stort sett. Och då hände det nog både det ena och det tredje. Så att jag hade en, tyvärr så hade jag en incident i Västerås med Väsby Hockey. Då kan jag vara 23-24 år. Så måste vara 86 och sånt där över 23. Då John Thomas, den fantastiskt fina huvuddomaren John Thomas. Där är match om att gå tillbaks till SHL, tror jag. Det kan, 87 måste det vara här. En kvalserie, en kvalmatch. Och jag känner mig extremt förfördelad som ledare. Så det slutar fram med att jag trycker ett glas vatten i ansiktet på linjedomaren. Den var inte så bra. Den var inte så bra. Det är nog kanske den dummaste grejen jag har gjort. Och få såklart matchstraff. Jan Thomas åker över och pekar. Niklas, du måste lämna arenan här. Sen har det varit några sådana grejer också. Jag kan tycka att jag gillar ju när tränare visar engagemang. Vi gillar ju när tränare kan nästan liksom vara lite småförbannad på det mesta egentligen. Så där. Sen förstår man att man måste göra med en kontroll. När tränarna helt enkelt tappar fattning och inte leder laget och man inte får ut det bästa och ser till att ha rätt spelare på isen. Ja, då har man ju tappat det. Men någonstans i den här fantastiska sporten, världens härligaste sport, som handlar mycket om, ja, det är klart att det är en massa praktik och det ska coachas och så vidare, så handlar det också om engagemang. Och där, det har jag ingenting emot när Bulan Berglund liksom startar en match och säger att ja, nu möter vi ett bottenlag, och så står Roger Rönnberg på sidan. Så här, liksom. Jag tycker att det är bra, det är, liksom, det är lite härlig touch, och Roger Rönnberg, han sväljer hela betet, hela fisken, och bara blir så röd hela huvudet. Då känner jag, det kan bli en bra dag på jobbet, tänker jag. Liksom. Det kan bli roligt. Och sen om man kryddar det med en bra härlig hockeymatch på det också, tufft. Då blir det ju liksom, då blir det bra. Liksom. Det är för mig är det våran sport någonstans.
Men sådana där små grejer som exempelvis det Bulan sa, det följer ju med också. Det är ju nästan fortfarande snackis mellan Frölunda och Luleå. Så det bygger ju för framtiden med. På tal om de två, det finns ju några hetlevrade coacher i dagens SHL man gärna hade sett dig gå tuffa bataljer mot på din tid, om man ska säga. Liksom presskonferenstjafs och sånt. Det livar ju upp, som sagt. Du ska inte dra iväg ett gäng CV när det är november börjar snackas om att tränare ska sparkas hit och dit.
Nej, det där är... Jag är extremt imponerad. Nu ser ledarjobbet ser lite annorlunda ut nu än jag håller på. Nu är ju ledarna de som står för kontinuitet och stannar många år i en förening, vilket jag tycker är helt rätt. Det är 100% rätt att Sam och Bulan och Roger och alla som har fått möjlighet att bygga över tid, det är så det ser ut. Om man har en passionerad ledare som någonstans också kan bli lite utåt, ansikte utåt för en förening, då ska de stanna i många år. När jag var så var det 2-3 år på sin höjd. Sen skulle tränaren rulla, för då stannade spelarna på det kontinuitet. Jag är i mångt och mycket färdig med tränarjobbet, i alla fall som det känns nu. Så att, och jag har en fantastisk levande på Simor, och sen har jag jätteroliga grejer på sidan om. Så jag får liksom båda värden. Jag får ut i hallarna, träffa människor, få göra mina program, hålla på med lite egen business på sidan om. Så att, nej, jag har det just nu. Men man ska aldrig säga aldrig, man vet aldrig. Jag är 57 år gammal, är 10 år yngre än Barry Smith, och så att man kan dyka upp någonstans, man vet aldrig. Så är det.
Har du varit nära att tacka ja till något större tränarjobb under de senaste typ 10 åren?
Ja, det får jag nog säga att jag har varit, faktiskt. Det har varit 1, 2, 3, 4 föreningar, så jag har liksom verkligen funderat ordentligt om jag har velat kliva in i det hela igen. Då handlar mycket om timing, privata skäl. Det ska kännas liksom att nu är det läge. Barnen är stora, jag har ingenting, nu kör vi och så vidare. Och grejen är också, det är säkert bara en massa knasiga undanflykter för mig, för det blir aldrig 100% rätt läge. Det är liksom, egentligen ska man bara släppa grejerna när man står, och så tar man chansen och hoppar med. Men det är klart att det var några oväntade förfrågningar, och då har jag verkligen funderat lite grann faktiskt. Så.
Kan det ha varit något redan under förra säsongen?
Nej, förra säsongen hade jag inga förfrågningar om tränarjobb. Absolut inte. Men nej, det var inte så länge sedan faktiskt. Och ja, jag kan ibland sitta och titta tillbaka och tycka att jag borde och skulle ha. Och sen så börjar man fundera på allt som de här ledarna gör runt omkring, med tiden och lägger ner, resdagar, vad ska jag säga. Det finns ju någon typ av upptagenhet innanför det här liksom pannbenet som är så skönt för mig att kliva ur i efter SM-guld delats ut. Den bubblan kliver man aldrig ur som ledare, och det är väl bra. Under mina 22 år eller vad det blev som tränare så är man där hela tiden, och tycker att det är både häftigt och jobbigt. Men för mig så just nu så har jag liksom ett annat behov. Jag har ett annat livshjul just nu i alla fall. Jag trivs jättebra.
Har någon roll inom Brynäs varit på bordet senaste tiden?
Nej, men däremot så jag tycker att de har en jättespännande väg nu, Brynäs. Jag känner Magnus Kangas lite grann som är ordförande. Jag känner Johnny Speed ganska väl som sitter i styrelsen och har fått greppa sporten lite grann. Och jag tror att Brynäs, de har en jätteresa framför sig. Brynäs ordar upp saker och ting och hamnar på rätt nivå. Jag tror att nya finska tränaren kan vara, jag har faktiskt gått in och läst på lite om han och lyssnat lite på honom och sådär, väldigt fina värderingar satt och kommer från en fin miljö uppe i Kärpet, så att det är ingenting man svänger om på Brynäs på en säsong, men jag tror att det man gjorde och har gjort, sätter dit en bra styrelse, sätter dit en fantastisk klubbdirektör som jag förstått det och så vidare, kommer över tid att ge resultat för Brynäs, det tror jag.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi har berört en del SHL-tränare nu. Vem ser du idag som den liksom vassaste om man väger in alla aspekter?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tror faktiskt inte det finns något jag kan säga som är den vassaste. Roger Rönnberg är fantastiskt på sitt sätt och sen kanske han kan bli lite, det är det man är orolig för Frölunda den här säsongen, att Roger kanske ska vinna och peta lite grann och verkligen ligga kvar i det här spelet som verkar vara så förutbestämt, fast man har spelartyper som behöver lite mer luft kanske. Det kan kanske hända sen förväg lite grann. Men om man tittar på, ja du, jag är lite svag för Sam Halland faktiskt, men även Sam, när han har ett sämre lag som han hade för 2 år sedan, då blev Sam 10 året innan, blev han 6, alltså inte ens Sam kan ju trolla med knäna liksom. Han måste ju också ha ett bra lag för att lyckas, och det har han ju fått de här åren som han har vunnit de här SM-gulden. Jag kan låta säga så här, jag tycker det är flera ledare som är häftiga i SHL. Ska jag ha personliga favoriter så hamnar nog, nej, men det är nog Sam den som är vassast tycker jag faktiskt. Jag får nog säga det. Han har en rapphet, han har härliga värderingar, han är street smart som få, han kan se och läsa vad matchen är på väg någonstans. Han är cool i medgång, cool i motgång och så vidare. Så att vi har väldigt många bra tränare i svensk hockey, men jag får nog lyfta ut Sam som en liten personlig favorit just nu i alla fall.
Jag vet att du hade en lite udda, får man ändå säga, start på ditt jobb som expert i TV. Hur gick det till från början när du hamnade i rutan?
Oj, jag var tränare alltså från allra första gången, så då ringde Anders Fredriksson, eller om det var till Niklas Holmgren, som ringde upp och frågade mig att jag ville jobba som expert lite grann på någon nätter med Kanal Plus och köra NHL Fighter 2000, ja, hur kan det vara? 2001, 2000, något sånt där.
Ja.
För 20-21 år sedan satt jag där på någon nätter och gjorde någon Stanley Cup och drack Red Bull och försökte hålla mig vaken mitt natten, tror jag. Och sen fick jag åka med på någon, när vi åkte ur med Malmö, så frågade de om jag ville vara med som någon typ av andra expert. Micke Tölven var den som satt som huvudexpert, och så fick jag åka med Kanal Plus-gänget upp till Övik när Modo hade precis slagit ut Malmö, då fick jag sitta där lite grann. Då kom hon och kasta grejer på mig och bua hade, så det var väldigt roligt tycker jag. Mycket trevligt. Det slutade i den säsongen med att Brynäs vandrade SM-gulden när Bissett gjorde mål från matchklockan, sköt från omklädningsrum, gjorde mål, allting gick i där. Och sen så smög vi igång lite grann. Sen ringer en tjej som heter Inge-Marie, ringer när jag är på Systembolaget i Märsta faktiskt och ska handla lite och fråga om inte jag vill åka med på hockey-VM till Bratislava, tror jag det var, första gången, och ta Leffe Borgs roll. Och jag frågade Tommy Engström, som han heter i Djurgården, som är klubbdirektör, om det var okej att jag åkte. Säsongen var ju över och då tyckte de att det var okej. Så då gjorde jag min entré där faktiskt. Och min första match som jag kommenterade var Sverige-Danmark med Åke Unger. Och det var ju kutym på den tiden att man sitter ner och kommenterar. Jag och Åke stod upp, kanadensarna bakom var helt galna, för de såg ingenting, så var nära slagsmål på läktaren där. Det var riktigt roligt. Och jag gasade på som aldrig förr där uppe och pratade väl Non-stop. Det var första liksom, hockeymatchen jag kommenterade, kan jag säga, live där, hockey-VM för drygt 20 år sedan.
Och sen blev det hockeykväll, va?
Sen blev det hockeykväll, ja. Sen ringde jag faktiskt själv till Albert Svanberg och frågade mig att jag kunde få börja jobba lite med hockey. Det var Johan Thornberg, Peter Gine som körde hockeykväll. Då hade jag slutat med hockeyn. Det var 20 efter lockout-säsongen där. Och då fick jag komma till, fick jag hoppa med och köra. Nej, men det var ganska intressant, så... ingen träning, ingenting, utan jag åkte dit, kom till studion, ingen kostym. Nej, har du ingen kostym eller Vikegård? Nej, men jag måste ha kostym, jag har ingen kostym, så här. Fick jag låna Albert Svanbergs kostym. Albert, han är numera högt uppsatt snubbe där på SVT, och jag fick låna, jag är en 83, jag vill säga att jag är en 84, men 83 står det i alla fall, och han, Albert, kanske är en 78, så jag fick låna hans kostym. Väldigt korta ben, men jag kommer ihåg att jag tänkte att, vad fan, de var ju ståbord förra säsongen i Peter Gide och Johan Thornberg. Så vi satt där och kikade på matcherna och gjorde sig klar för att gå in. Ingen hörsnäcka, ingenting. Peter sa, jag slår dig lite lätt på låret. Du kan sluta snacka, Niklas. Så jag tänkte, vad fan, det blir bra. Det är direkt sanning, så det är väl bara surra. Så jag kom in där, sittgrupp. Du vet, så här stolar som liksom lite lägre i bak med rumpan också. Mina byxor slutade strax under knäskålen, kändes det som ungefär.
Mycket smalben.
Det var mycket smalben, korta strumpor. Så att jag körde på där och kom inte ihåg vad jag sa och ingenting. Och sen gick jag ut och tittade min telefon, och då var det liksom 100 sms. Bra högvatten, Vikegård. Bra Vanhedens stil. Jag har en plan. Det var första svängen jag gjorde där liksom. Det var tasksmartarna som kamerakillar. Man hade bara zoomat in mina smalben i en halvtimme. Så där började jag, och sen ökade vi.
Ja, men precis. Sen blev det Simor och hela den grejen. I din roll idag får man ju rätt mycket skit, och då kanske jag mer syftar på åsikter än smalben. Det skrivs en hel del och så, sociala medier, det som det är. Bryr du dig?
Inte smack faktiskt. Jag tycker att jag kan bli irriterad när man kliver över gränsen och börjar kalla hitan och ditan. Att man inte håller med, och att hjärtat för föreningen är sanslöst stark, och det ska det vara. Och sen att man då förstår att rollen som jag och Kronvall och alla andra har, Sanne och så vidare, den är ju att tycka helt enkelt bara, punkt slut. Vi ska bara tycka om den här matchen, och vi tycker att den spelaren kan bättre och den tränaren borde utse, och förväntningarna hitan och ditan. Men grejen är, 9 gånger av 10 så är vi väldigt positiva. Vi är liksom, vi vill ju bygga den här ligan. Vi är ju där för att liksom, ja, men vi gillar ju SHL, punkt slut. Vi gillar ju hockey liksom. Men svar på din fråga, jag har kommit förbi det där. Jag tar inte illa upp om någon inte håller med och tycker att jag är helt snett ute. Tommy Sandlin sa någon sak för många, många år sedan. För många vänner gör det löjligt någonstans där. Och jag tycker att man måste ju våga ha en åsikt om saker och ting. Det är därför vi är där. Och jag kan tycka att inom sporten så ibland är det lite... Det är inte så att man ska hitta och kritisera i tid och otyg. Och finns det möjlighet att välja på en bra dragning från forward eller en back som hamnar helt fel, så ska vi såklart försöka premiera den här fina dragningen och skottet såklart. Men man måste också... Man kan inte säga att det är dåligt när det... Man kan inte säga att det är bra när det är dåligt liksom. Den devisen har jag att leva som tränare också. Är det dåligt så är det dåligt. Punkt slut liksom.
En riktig klassiker är ju att experter stämplas med lagtillhörighet. Det gäller han håller på si eller han håller på så. Mycket sånt där ser man ju.
Oh ja.
Vilka håller du på, Niklas?
Nej, men jag håller inte på något lag. Jag är från Gävle, så det vore ju naturligt att Brynäs då. Jag var ju spelare i Brynäs norr för länge sedan. Jag tränade Malmö i 3 år, jag tränade Djurgården i och blir då 6 säsonger. Det är liksom min tillhörighet. Varit i Boden, varit i Väsby. Där har vi ju grejerna liksom. Så det finns något hjärta i alla de här föreningarna och alla de här städerna som jag har varit i. Det är klart att jag känner många som fortfarande jobbar i de här klubbarna. Så där. Men jag tror att Djurgården tycker nog periodvis att jag är lite för kritisk mot Djurgården. Men det lag som har legat närmast, eftersom det var det sista laget jag har tränat, det har nog varit Djurgården, får jag nog säga. Så
när du liksom... tittar över, om man säger så, hela din karriär kring och i hockeyn, finns det något som gnager lite i dig då? Något du kanske ångrar från din tid?
Nej, jag ångrar nog ingenting egentligen. Jag har faktiskt funderat på det där många gånger själv. Jag skulle ut Chile, jag har liksom agerat utifrån det jag kunde, agerat utifrån de förutsättningar som jag hade, agerat utifrån kanske en kompetens som jag hade helt enkelt just då. Jag tyckte nog att mina sista 2 år i Djurgården där var jättespännande år, och jag är jätteglad för just Robert Nordmark och Johan Garpenlöv som jag jobbade tillsammans med då, att vi fick ihop någonting bra med ganska små medel faktiskt som Djurgården hade under den perioden. Så att jag ångrar ingenting. Sen kan man säga att det klart det hade varit kul att vinna, men man vinner. Du måste ju vara duktig för att vinna. Det måste ju studsa rätt, och det måste ju ha ett lag som kan spela, och det måste som ledare måste bedriva en bra verksamhet. Så att Jag ångrar egentligen ingenting. Det är olika vägval man tar. Skulle jag stanna till Djurgården istället för att gå till Malmö? Ja, kanske. Så det är. Hade jag roligt i Malmö? Absolut. Det var extremt utvecklande och fantastiskt att bo och så vidare. Skulle jag valt att åka till Leksand istället för att åka till Jour efter Malmö? Ja, kanske. Men ett år i Schweiz, fast vi inte vann speciellt många matcher, det var också väldigt utvecklande. Och så vidare och så vidare. Så att, svar på frågan. Ångrar ingenting. Man gör sina val helt enkelt.
Vid sidan av liksom, enskilda vinster eller framgångar, vilka skulle du säga är dina roligaste eller mest udda minnen från livet inom hockeyn?
Nej, men alltså, resan med Väsby och resan med Boden är ju väldigt annorlunda. Det är ju två lag som kommer in med egentligen inga drömmar om att vara en utmanare att rygga upp SHL. Resan med Väsby, det är 40 division 1-lag, det är 12 lag i högsta ligan. Det är 10 lag i högsta ligan och serien ska utökas med 2 lag den säsongen. Säsongen 1986-87. Och den resan, när det liksom sköna gänget samlas i augusti månad, man liksom, vad är det här för hopkok med godbitar? Liksom? AIK juniorer, Hammarby juniorer, Djurgårds juniorer och sen lite sköna gubbar från Väsby som liksom, säsongen slut. Vi börjar säsongen med att vi åker och ska spela en träningsmatch mot Västerås A-lag. Västerås ställer inte upp med sitt A-lag. Västerås ställer upp med sitt juniorlag för de har liksom, tycker att vi är för kass i Väsby, så de åker iväg och mycket nacka med sitt A-lag. Den grejen och sen hela den här resan fram när det här laget blir bättre och bättre och bättre. Stefan Solin växer ut som en vägg. Mats Lindberg börjar göra massor med poäng. Ja, det blir massa roliga saker. Och sen då så får vi gå upp i högsta ligan. Och bussresan hem från Örebro där vi spelade sista matchen. När vi snurrar den här halvtimmen i Västerås och vrålar och skriker och gör massa obscena grejer. Och sen hem till Väsby. Den är faktiskt, den kommer jag aldrig att glömma. Liksom, hur den förvandlingen på det laget. För det handlar väldigt mycket om att ta laget vägen från augusti månad till mars månad. Vilken utvecklingsfas får du på det här gänget egentligen? Hur får du ihop den här gruppen? Och den paketeringen som Anders Sörensen, som var huvudtränare då, jag var assisterande när vi gick upp. Det är någonting i hästväg. Det är Åshöjden paketerat på 7 månader kan jag säga. Galet. Helt galet.
Nu är ju Väsby ett exceptionellt exempel, men generellt kanske man är för snabba med att dra slutsatser redan i augusti-september i och med att allt avgörs ju mer än ett halvår senare.
Ja, titta på Växjö. De är ju ett bevis på, jag vet inte riktigt Växjö vad de har legat. De är ju såklart, de år som de vinner så är de inte ett lag som spelar i botten, men de är definitivt ett lag där man hittar rätt, byter ut spelare, skapar förutsättningar och så vinner man ett SM-guld 3 gånger på raken. Och det vinner man det från januari och framåt kan man väl säga. Det är det som är häftigt med våran sport. Det är liksom över 50 matcher i serien, den 10-12 träningsmatcher. Du ska liksom gnugga på dina 70-75 matcher på en säsong och ett par hundra isträningar och så vidare. Så det är ju ett extremt maratonlopp, vilket jag tycker är häftigt. Sen tycker jag också att resan i Boden, jag måste bara berömma de här killarna uppe där, Vesa Kangas och Kari Jok och Jonas Rönnqvist och Wallmark och B.O. Karlsson, alla de här killarna som spelade i det där laget där uppe med ledare runt omkring, Urban Åström och all vad man heter för några uppe. De åren där man, jag fick ju ta över ett arv som Freddy Lindfors, duktig ledare, Osten Bergström och sen kom jag in i leken och fick mitt andra år en fantastisk tränarkollega som heter Ulf Tavola som är en otroligt duktig ledare. Och den resan också där, när vi är ett mål ifrån Sasse Sandström mot Rolf Riddervall på Globen. Och Rolf Riddervall går ut och gör en slidning och pucken hoppar till för AIK hade huggit sönder isen från röda linjen och framåt. Det var ju som så att vi fick ett friläge, jag tror Vesa Kangas var frilägen, där det är 1:50 kvar. Det är massor med folk på Globen, ingen spelar match i hela Sverige. Och Rickard Fransén lyfter bort buren. Och det blir världens turbulens. Och så kommer Urban Åström och lagledare med och säger Niklas, du kan ta straff på det där. Så jag skickar över Micke Lindholm. Och Lindholm säger till Roger Öberg, vi vill ha straff. Så Roger Öberg kan ha tagit liksom en isborr och försvunnit ner. För vi sa straff mot AIK på Globen. Som betyder att jag vill mål på straffen. Går Boden upp i elitserien. AIK får packa ihop hela sin verksamhet. Så det var en låt, tror jag. Och in och det var poliseskort. Och poliserna ville inte att vi skulle spela för matchen. Det var piketbussar med hjälmar, kravallpoliser hela köret. För det var ju världens drag. Och jag går fram till Ulf Sasse Sandström som är den snabbaste hockeyspelare som jag tränar någonsin. Frågar, vill du lägga straffen, Sasse? Självklart. Sluta snacka om Vikegård. Han har gjort 2 straffmål tidigare den här säsongen. Bara några veckor innan i Troja. Och så går vi ut med svull och skriker och det är ett jävla liv där inne och det spottas och det fräses. Och AIK har faktiskt 4 stycken som hugger sönder isen från rödlinjen och framåt. Och Roger Öberg skriker på honom, vad fan håller de på med? Men alltså, flera spelare hugger sönder isen från rödlinjen till mål. Sasse åker fram, pucken hoppar till, Riddaren gör en fin räddning.
Ja.
Och sen så planar det här ut 1:40 kvar och AIK går upp med ett mål. Men den resan som det gänget gör i Bodens IK...
Svinhäftigt.
Ja, det är ruggigt häftig resa. Alltså. Och det är publiken där uppe i Boden och spiken och draget och passionen runt det där. Alltså, jag tror att man satt avtryck. Holmströms sätt att spela liksom, den säsongen. Nej, fy fan. Det är häftiga grejer, det måste jag säga.
Nej, jag upplevde inte. Det är alldeles för lång tid tillbaka för mig. Men jag ryser nästan ändå av det.
Ja, nej, fy fan.
Avslutningsvis här, Niklas, ska vi dra lite snabbfrågor, kanske man kan kalla det nu inför SHL-starten här.
Jajamän.
Vilken spelare vinner poängligan?
Det blir någon som spelar mycket powerplay såklart. Så det blir garanterat någon import. Ska jag tippa Rakhshani, Ryan Lash. Vi säger Ryan Lash igen. Han är ju så. Han är en väldigt skicklig spelare och får massor med poäng i numerärt överlägen. Så att Ryan Lash.
Känns det som att en sån som Omar kommer få lite PP-tid upp i Luleå också, va?
Det har en till där. Så det, liksom, jag tror att du kan peka ut en 8-10 spelare som spelar väldigt mycket i powerplay framförallt. Och skickliga spelare generellt sett också. Men de gör sina 40-50% av sina poäng där. Så att någon av de där grabbarna.
Vem håller du som den mesta värvningen till SHL den här säsongen?
Jag tror att Ryan Lash är det. Omark definitivt bra. Vi har inte sett hur mycket han kan påverka Luleå, men däremot vet vi hur mycket Ryan Lash betyder för Frölunda. Så att jag tror att det var nog mer att okej, ska vi bara 6-7 i den här ligan? Nej. Vi hade ju jätteproblem, säger Roger, om att göra mål och vara kreativa. Vi måste ha en offensiv, göra 3 mål i snitt ungefär. Vi hämtar Ryan Lash. Varsågod, kom tillbaks. Jag tror att för lag, det är klart att Carl Söderberg kan bli viktig i Malmö och Omar kan bli viktig där, men jag tror att Ryan Lash för Frölunda blir extremt viktig.
Vilket lag tror du floppar mest rejält? Då får man ju naturligtvis väga in förväntningar där.
Ja, nej, men självklart. Det handlar inte om tabellplacering. Men jag är... Leksand hade en extrem första formation förra året som bar laget igenom och gjorde alla stora och starka i början där. Jag tror att Björn får svårt att upprepa samma säsong, det tror jag.
Tror du Leksand kan riskera att åka ur, eller vilka tror du trillar ner till Hockeyallsvenskan?
Ja, jag har inte sett vad Linköping får ihop, eller jag vet vad de får ihop. Oskarshamn har ju nu i och för sig fått 2 år på sig, det är 3:e året de får köra. Nej, jag tror inte absolut, jag tror inte Leksand åker ur, men jag tror inte Leksand tar det här steget som kanske alla förväntar sig, utan jag tror att Leksand kanske till och med går ett steg bakåt.
Har du något lag som du kan säga att du tror ryker?
Jag skulle bli jätteförvånad om inte Oskarshamn ryker. Jag tycker alla lag har tajtat till så ordentligt där, och jag tror att även om Oskarshamn fyller på med ett antal fina spelare, så det är så jämnt över 52 omgångar. Nu gillar jag Martin Flander och grabbarna som är ledare där, men ja, jag vet inte. Det är Timrå eller Oskarshamn. Sorry.
Vilken spelare tror du riskerar att bli den stora besvikelsen? Det är ju många med extrema krav på sig.
Ja, men precis. Tittar man på vad Jacob de la Rose, om han ska komma hem och vara en poängproducerande spelare, då kan det bli tufft, tror jag. Svårt att se. Svårt att säga vem... Alltså, det är väl det som är med våran liga. Liksom. Vad har vi för förväntningar? Kommer Linus Johansson leva upp till liksom, det där kaptensdrivet i Färjestad? Kommer han Lillis vara lika skicklig i powerplay och så vidare? Ja. Jag är lite tveksam på liksom Färjestad då, som går tillbaks till bara det liksom gamla, fina, goa Färjestad lite grann. Jag tror att någon av de där killarna kan det få lite tufft kanske.
Vad tänker du överlag kring Färjestads monstersatsning? Är väl inte överord egentligen?
Nej, men det är så. Och då tar man tillbaks egentligen allt man har trott på tidigare. Ja. Jag gillar Johan Pennerborn. Han är en fantastiskt härlig person. Så där. Frågan om han har det som krävs, det Samhallam har, liksom att vara en SM-guldsledare med de här hårda nyperna som man trots allt måste ha periodvis. Så att, jättehärligt att Färjestad satsar. Jag älskar liksom den här dynamiken som det blir, att nu kör vi igen, nu är det blåser det i trädtopparna igen där i Karlstad liksom. Men är Johan den här ledaren som verkligen kan vara det här cyniska, hårda, samtidigt med det stora varma hjärtat som jag tror man behöver för att bli en SM-guldsledare. Så jag är lite, det finns ett frågetecken för mig runt Färjestad.
Frågornas fråga när det gäller såna här kamikaze-tips eller vad vi ska säga då. Vilka tar det med SM-guldet?
Inte Roger Rönnberg, men jag petar för mycket och styr upp allting i detalj där nere och det ska se ut på ett speciellt sätt hela tiden och tror att Frölunda vinner det.
Då säger du sånt, Klass. Det låter bra för mig som göteborgare. Blir det några roliga nyheter att vänta sig i Simor den här säsongen? Vad ska vi hålla utkik efter när det gäller Vikegård?
Ja, det är en jättebra fråga faktiskt. Jag vet att man har en ny studio. Det kommer säkert bli jättehäftigt. Då har man nog inte smart på någonting när det gäller teknik, antar jag. Och sen fick vi inte stå mellan båsen i fjol, såklart. När det var pandemin. Jag vet inte om vi får stå där i år. Så att jag är inte riktigt säker på, Niklas, hur det ser ut. Jag hoppas på själv att det blir ett antal häftiga nyheter faktiskt. Det skulle vara spännande. Sen för min egen del, jag vet att jag har gjort Niklas Bäckström för Vikegård Versus. Den kommer. Jag har gjort John Klingberg på Vikegård Versus. Den kommer. Och jag kommer göra Linus Omark på Vikegård Versus. Den kommer också. Så att det blir lite roligt för tv-tittarna att titta både på Bäckström och Klingberg och Omark här så småningom.
Nu när SHL drar igång här, för du var inne på det med att stå mellan bås och sådana grejer, så kommer ju inte arena kunna vara fullsatta, men man kan ju ha en förhoppning om att det kommer kunna vara riktigt mycket publik framöver under den här säsongen i alla fall.
Jajamän.
Hur mycket saknar du det, att liksom stå där mitt i en kokande gryta en lördag eftermiddag?
Nej, men alltså, det är helt galet liksom. Det är, jag kommer så väl ihåg, Rögle gjorde ju någonting, man satte ut restaurangen på en kort sida och så fick man vara där och sjunga lite grann beroende, man skulle tömma hallen med viss tid och säga, men var det som man rökt till, vad härligt, nu sjunger de och det blir i hallen igen. Så att hockeyn kommer att gå. Jag tycker spelarna och ledarna gjorde det grymt bra att kunna prestera en hockey de gjorde utan, alltså, hjälpen av fansen, men med hjälp av fans. Och sen är många procent av hallen som är full, eller arenan som är fylld från början, det vet jag inte riktigt, men allting kommer bli så mycket mycket roligare och jag kommer tycka också att det är ännu roligare, som man har saknat det jättemycket.
Niklas Vikegård, stort tack för att du tog dig tid och lycka till med allt du öser på med här under säsongen.
Tack så mycket själv, Niklas, och stort lycka till och tack för att jag fick vara med. Tusen tack.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.